Du har hört andakten i P1 med Carina Samuelsson. Musiken är Tröstesang med German Larsen Trio. Och producent är jag som heter Marianne Greip. Vill du kommentera det du hört är mailadressen liv@sverigesradio.se. Det här var en återutsändning från februari 2024.
När klockan blir 2 får vi en nyhetsuppdatering i Sveriges Radio P1.
USAs finansminister Scott Bessent varnar andra länder från att svara på handelstullarna som Trump presenterade igår kväll. För varor från EU införs tullar på 20%. I en intervju med Fox News säger Bessent att hans råd till andra länder är att ta in de nya tullarna och se hur det går. För om länder svarar så blir det upptrappning, säger han. Så svensk politik, för Anna-Karin Hatt kommer inte ta över som ny partiledare för Centerpartiet efter Muharrem Demirok. Det här säger hon i en kommentar till TT. Ett överraskande besked, säger vår politikkommentator.
Ja, det måste man nog ändå säga. Hon pekades tidigt ut som en stor favorit till partiledarposten och har inte sagt nej när hon har fått frågan om hon är intresserad, utan svarat mer undvikande att hon har ett jobb som hon trivs med och att frågan är hypotetisk ungefär. Och nu är det ju uppenbart då av hennes kommentar till TT att döma att hon har fått en konkret fråga från valberedningen, att hon har övervägt det hela noga, men att hon har kommit fram då till att hon tackar nej.
Och nu då, vem finns kvar som kandidat till att leda Centerpartiet?
Ja, det är några namn som nämns fortsatt, och det är riksdagsledamoten Ulrika Liljeberg. Hon är i grunden åklagare, hon är rättspolitisk talesperson. Och där finns också Elisabeth Thand Ringqvist som är näringspolitisk talesperson. Och sen har vi också den ekonomisk-politiska talespersonen Martin Ådahl.
Sa vår politikkommentator Helena Jessén som intervjuades av Johan Hellström. En man vårdas för livshotande skador efter en arbetsplatsolycka igår i Sollefteå kommun. Enligt polisen skadades mannen när han jobbade med någon slags maskin, där rapporterar P4 Västernorrland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Om en liten stund hör vi det senaste avsnittet av Medierna.
Matpriserna, 30% högre i butik. Politiker har dundrat att maten måste bli billig igen. Men kommer vi få billigare mat?
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Den här prisnivån har vi för att stanna.
Tre kunniga personer från Livsmedelsföretagen, Lantbruksuniversitetet och Lantbrukarnas riksförbund förklarar varför priserna inte kommer sjunka. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Och nu alltså Medierna. Programledare Martina Pierrot.
Om tv-profilen som sprang från Expressens kamera håller alla svenska medier på att bli kvällstidningar.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
Världen skakas av Trump-administrationens läckta chatt. Vi tittar närmare på Sveriges egna gruppchattmiss.
Till och med inte ens Bonnier lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen att vi var samma person.
Du lyssnar på Medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till Medierna. Förra veckan publicerade Expressen ett klipp som mer eller mindre hela Sverige nu har sett. Den tv-profil som åtalats för en rad sexköp men som hållit sig borta för att undvika rättegång hittades av Expressens reporter. På ett hotell i London konfronteras personen framför rullande kamera. Erik Petersson har i veckan kollat närmare på rapporteringen.
Det här är en extrem publicitetsskada. där är Morten Schultz. Han är jurist och professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare även suttit i pressens opinionsnämnd, det som numera heter MEN, mediernas etiknämnd.
Eftersom vissa av de här publiceringarna är ju närmast förnedrande, särskilt kanske publiceringen av en film. Där den misstänkta springer ifrån reporten. Han vill uppenbarligen inte svara på frågor.
Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
Det där är ju ett väldigt kraftfullt klipp och jag blir lite illa till mods, för det framstår ju som så tydligt att den här personen får ju panik. Han blir helt panikslagen och bara springer iväg. Men det blir ju en väldigt stark film. Det här tror jag kommer ge långa effekter, och kanske inte bara för den person det handlar om utan också för hans omgivning.
Morten Schultz skrev förra veckan en text i Svenska Dagbladet om publiceringen. Texten avslutas med meningen: tanken är att brottslingar ska dömas av tingsrätter, inte folkdomstolar. Tycker du att det här blir liksom folkdomstol?
Ja, men lite åt det hållet är det väl ändå. I någon mån så har väl folkdomstolen redan dömt, tror jag. Och i juridiken så är det en sak som vi liksom ser lite extra allvarligt på, särskilt inom förtalsregeln, att det är därför som även sanna uppgifter många gånger kan vara förtal. Så därför så är det en typ av publiceringar, alltså sanna uppgifter om brottslighet, särskilt sexualbrottslighet, som rättsordningen sätter lite i en speciell ställning.
Vi pratar om en tv-stjärna här som är internationellt efterlyst. Har erkänt ett 30-tal sexköp.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen.
Han håller sig undan den svenska rättvisan. Och det var ju på grundval av det som vi namn och bild publicerade honom. Det var ju när han blev internationellt efterlyst. När vi då hittar honom och får en chans att ställa frågan om varför håller det undan den svenska rättvisan. Och han på ett så tydligt, liksom, närmast fysiskt sätt visar att han tänker fortsätta hålla sig undan. Han lägger benen på ryggen helt enkelt. Det var ingen svår diskussion att publicera det klippet och skriva om det som hade hänt. Utan det kändes helt relevant att göra.
Man kan ju beskriva det som att han liksom fortsätter fly. Man kan ju också beskriva det som att han får fullständig panik av en reporter med liksom en kamera igång.
Alltså den här tv-profilen vet ju att vi söker honom. Så att det är ingen nyhet för honom att vi söker honom.
Det är ju en liksom kändis. Det är ingen formell makthavare. Vad tänker du om publicitetsskadan som klippet innebär?
Mm. Han är ingen formell makthavare, men han är en kulturell makthavare. Han är en folkkär tv-profil som har tjänat mycket pengar på hur han odlar sin persona i en av våra stora tv-kanaler. Han har närmast maniskt besökt de här thai-bordellerna då. Det var en sida som han hade helt utlämnat i sin offentliga persona. Och då tycker vi det är rimligt att det ska han kunna granskas för. I synnerhet när han håller sig undan den svenska lagen.
Det är ju liksom motiveringen till varför ni publicerar. Men vad tänker du om just publicitetsskadan? För det ligger ju andra vågskålen där. Mm. Hur skulle du beskriva det?
Självklart innebär det en publicitetsskada för honom. Han blir känd som en som lägger benen på ryggen när en journalist vill ställa frågor om de brott han själv har erkänt. Det är såklart ingen smickrande bild av honom som sprids.
Vad tänker du om beskrivningen att ni agerar folkdomstol här?
Jag har svårt att relatera till det. Vi gör en granskande nyhetsjournalistik. Vad svenska folket sen tycker om den här tv-profilen, ja, det är svårt för oss att liksom ta ansvar för det. Alltså vi tar ansvar för vår publicering, att den är välavvägd och att den är relevant och att den är sann. Och det är den.
ni söker ju honom för en intervju. Men när ni får det material ni får, samtidigt så kanske inte tillför så mycket information. Och skadan för honom är väldigt stor. Så att säga, är det värt publicitetsskadan det innebär för honom för det där bra klippet?
Jag tycker det här klippet tillför väldigt mycket information. Han hade också kunnat stanna och ge, jag menar, vi är inte polisen. Vi vill ju ställa frågor till honom. Ge honom en chans att förklara hur han tänker om de här utsatta thailändska kvinnorna som har kommit till de här bordellerna under trafficking-liknande omständigheter. Vad han tänker om, vilket ansvar han har att han är med och upprätthåller den här verksamheten som idag är ett stort, stort problem i Sverige. Han visar med all önskvärd tydlighet att han inte är intresserad av att förklara. Så jag tycker att klippet är relevant och tillför någonting till rapporteringen.
Det tillför ju det faktum att han inte vill stanna. Så att säga. Men just de där frågorna, det liksom ni söker honom för, där kommer ni ju inte längre än det där. Så att säga. Det finns en aspekt av att det blir lite underhållningsvåld, det här.
Ja, den analysen förstår för dig. Jag håller inte med om det. Men en intressant vad ska man säga, konsekvens av publiceringen som det är att den omedelbart blir en meme-kultur. Alltså att det blir sprids som en löpeld på internet. Och det är en spridning som är bortom vår kontroll så att säga.
Det handlar om sexbrott här. En person som köpt sex. Det finns en viss speciell kraft i det. Vi har också liksom en situation i Sverige, de senaste åren har det varit ett par liksom större granskningar som varit ganska hårt personfokuserade, som slutat väldigt tragiskt. I alla de fallen har det också varit en sån diskussion kring de här, liksom prat om att vi måste diskutera de här frågorna mer. Tar ni med de intrycken och det in i diskussionen kring en sån här publicering?
De fallen som du nämner tror jag har satt stora spår i de redaktionella diskussionerna i alla mediehus. Hur man gör, vad ska man säga, granskningar särskilt i känsliga ämnen och där en person står i fokus. Jag tror att det har bidragit till, vad ska man säga, ytterligare en hållpunkt i när man fattar publiceringsbeslut. Som publicist tänker man ofta så här, okej, håller det här sig till lagen? Håller det här sig till medieetiken? Vad ska jag svara när medierna P1 ringer? Man har sådana saker man checkar av, att man ska känna sig trygg med de aspekterna. Och då är en aspekt också, skulle jag säga för egen del, man tänker, vad händer om det värsta skulle hända? Om den vi granskar mår så dåligt att de inte vill leva längre? Kan vi då stå för den här publiceringen? Tycker jag att den är rimlig ändå? Kan jag försvara den? Har vi närmat oss den här personen på ett schysst sätt? Kan jag motivera min publicering på ett rimligt sätt?
I det här fallet då?
Nu är det ju Claes Granström som är ansvarig utgivare på Expressen och har fattat det här beslutet, så jag kan inte svara för honom. Men jag skulle säga att för egen del så är det här hållpunkter som man tänker igenom innan man fattar ett svårt publiceringsbeslut. Men man kan heller inte låta sig förlamas av allt som eventuellt kan hända efter en publicering. Och det är också så komplext. Vad är orsakat av en enskild publicering? Det är omöjligt att ta ansvar för precis allt som kan hända efter en publicering.
Utöver Expressen är det flera medier som namnpublicerat TV-profilen. TV4, som tidigare anonymiserat, valde att namnge i och med Expressens publicering om filmen förra veckan. Flera har också valt att inte namnge, bland annat SVT. I ett sms till oss skriver ansvarig utgivare Karin Ekman att TV-profilen inte är en typisk makthavare i traditionell mening och att Expressen hittat honom inte förändrar detta. Men det var en redaktions publicering som fick Karin Olsson att reagera.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
I höstas skrev Karin Olsson en krönika i Dagens Media med rubriken Hela mediesverige låter som kvällstidningarna. Det här var i samband med publiceringar om den internationella fotbollsspelare som under en period var misstänkt för våldtäkt i Sverige. Vilket senare, ska vi väl säga, blev nedlagt. Expressen publicerade namn på honom. En publicering som Karin Olsson beskrev som offensiv. Inte sedan Julian Assange hade de namngett någon i det läget. Men en efter en följde Sveriges stora medier sorglöst efter. Hennes analys är att alla medier, numera, beter sig som kvällstidningar.
Nu tycker jag i hög utsträckning det är så att vi gör likartade bedömningar av vilka personer som man kan granska närgånget. Och att även den här typen av, vad ska man säga, kändisar, de är också väldigt intressanta i dessa dagar för morgontidningarna och public service att skriva väldigt mycket om eller rapportera väldigt mycket om. Men alla följer efter, man tycker man gör en supermodig offensiv publicering och liksom har våndats. Och sen några minuter senare så ja, men då följer de flesta efter som att det var den naturligaste saken i världen.
Och hon tycker att den spaningen även håller för publiceringar om tv-profilen.
Ja, inte över hela linjen, men i stora delar, absolut.
Ja, i fredags förra veckan publicerade Ekot tv-profilens namn i en push för ett livesamtal om Expressens avslöjande i Studio 1. Och Karin Olsson läste med lite blandade känslor.
Nej, men det kändes väldigt roligt, det kanske fel ord, men det är liksom så här, nu har allt gått varvet runt på något sätt. Ja, det säger någonting i vår tid som är... Ja, det är fortfarande lite ovant. Särskilt att Sveriges Radio, för det är de som jag tycker ändå har hållit emot mest. Att de fortfarande är lite highbrow, ja, men lite mer konservativa i hur de arbetar och vilket urval de har och så. Jag har uppskattat det faktiskt, att de är lite egna. Så att när nu Ekot kom med den här pushen så var det som att nu har ytterligare en gräns passerats i det här, i att vi alla är på samma planhalva på något sätt.
Ja, det är Claes.
Ja, men tjena Claes, Erik Petersson här. Claes Wolfwatz är ansvarig utgivare för Ekot.
Ja, men det här var ju ändå en rätt spektakulär nyhetshändelse, det som hände med Expressen där.
Vad gick genom ditt huvud när du fick se någon där i receptionen?
Oj, det var ett... Vi hade väl båda två, både jag och Anna-Karin, fotografen, ett kraftigt adrenalinpåslag.
Den här storyn vill vi berätta så konkret som möjligt och även spela upp en del av ljudet från Expressens film som de hade publicerat. Och då valde vi att namnpublicera också.
Det är ändå en person som inte har någon liksom så... Det är en kändis, liksom. Det är inte en person med någon formell maktställning. Vad tänker du om den publicitetsskada er publicering ändå innebär för honom?
Nej, men det är klart det finns en publicitetsskada här. Och det är ofta så man får ju välja... Eller man väger ju allmänintresse mot publicitetsskada. Men jag tycker ändå man får ta med här i resonemanget att det handlar om en känd offentlig person inom nöjesbranschen som har suttit i det här tv-programmet. Det är liksom rätt stor mängd brott som han har åtalats för och erkänt. Och dessutom väljer att inte dyka upp till rättegång och är nu internationellt efterlyst. Sammantaget så tycker jag att det var ett rimligt beslut att kunna namnge.
Claes Wolfwatz på Ekot ger inte så mycket för spaningen att även Sveriges Radio närmar sig kvällstidningsformen.
Om man tittar lite bredare och lite djupare på vad vi gör för journalistik så skiljer sig rätt mycket i form och tilltal och även innehåll när det gäller kvällstidningar jämfört med vad vi gör. De har sina styrkor, vi har andra styrkor. Så jag tycker inte att allt drar mot skulle vara kvällstidning. Det är lite järvt ändå att dra den slutsatsen av några enstaka exempel, tycker jag.
Men inte det här ändå liksom ett ganska bra exempel i en sån spaning?
Att det skulle vara ett kvällstidningsgrepp.
Det här är väl väldigt kvällstidningsgrepp, publiceringen i sig. Att så hitta honom, han är på flykt, han springer, kameran fortsätter rulla.
Ja, och det måste man verkligen ge kredd till Expressen att de genomförde det. Och det var inte vi som gjorde det eller lyckades med det. Det var ju ett kvällstidningsgrepp. Och det har vi ju det kan man ju inte säga att vi har kopierat, utan vi har ju berättat om det som Expressen lyckades med.
Men är det ändå inte ett ganska bra exempel i spaningen att alla rör sig lite mer åt samma håll, så att säga?
Ja, ja, jag vet inte. Jag tycker man kan hitta exempel på det ena och andra.
Sist här hörde vi Claes Wolff-Watz, ansvarig utgivare på Ekot. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
En svensk journalist som arbetar för tidningen ETC har frihetsberövats i Turkiet. Det meddelar tidningens chefredaktör Andreas Gustafsson. De plockar in mig på förhör nu, har reporten skrivit i ett meddelande strax efter att han landat i Istanbul i torsdags. När det här programmet sätts ihop under fredag eftermiddag har han sedan dess inte hörts av. Det här skriver TT. TV4-nyheterna frias av granskningsnämnden för sitt inslag om en mobilfilm inifrån den pågående attacken på Campus Risbergska i Örebro. I reportaget analyserar TV4s egna ljudtekniker vad som sägs i klippet och kommer fram till att det som sägs är "ni ska bort från Europa". Inslaget fick över 40 anmälningar till granskningsnämnden. Flera av anmälarna tyckte att TV4 spred spekulationer om motivet till dådet. Nämnden anser dock att inslaget inte strider mot kravet på saklighet. Delvis eftersom TV4 inte slår fast att det är gärningsmannen som yttrar orden som hörs i mobilfilmen. Och att det framgår att polisen aldrig slagit fast vad som sades i klippet. Och så om ett friande som slutade i ett klander. Sajten Fotboll Stockholm granskade en fotbollsagent som anmälde sajten till medieombudsmannen. MO valde att avskriva det, vilket Fotboll Stockholm var väldigt snabba med att berätta om på sin sajt. Trots att MOs beslut inte är det slutgiltiga beskedet. Det är det mediernas etiknämnd som fattar. Även de friade själva granskningen av fotbollsagenten. Däremot klandras Fotboll Stockholm för att ha slagit fast att de blev friade innan allt var klart.
Veckans stora bomb har utan tvekan varit en gruppchatt där chefredaktören för den prestigefyllda amerikanska tidningen The Atlantic av misstag blev tillagd. Där flera i Trump-administrationens toppskikt diskuterade krigsplaner och säkerhetsklassad information, varvat med emojis. Sprängstoff som genererat stora rubriker och totalt dominerat nyhetsrapporteringen hela veckan, världen över. Att lägga till fel personer i en gruppchatt må ha hänt även makthavare, men att just en journalist råkar släppas in som en osynlig fluga på väggen i en sluten, superhemlig konversation hör inte direkt till vanligheterna. Men det har faktiskt hänt även här i vårt egna lilla Sverige. Vi börjar med att zooma ut och blicka tillbaka på veckans världsnyhet.
This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally texted war plans.
Yeah, we literally just...
Starka reaktioner i USA efter att Trump-regeringens gruppchatt om...
Några sköna snubbar snackar ungefär som om de planerar en svensexa, men att det handlar om helt andra saker.
This seems like something out of a farce, like out of a comedy.
Ja, i gruppchatten på den krypterade appen Signal ingick bland annat USAs vicepresident J.D. Vance, utrikesminister Marco Rubio och den nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz. Och så Jeffrey Goldberg, chefredaktören för The Atlantic. Han trodde först att allt var en bluff. Han berättar själv i The Atlantics podcast.
This is a state or non-state actor, probably non-state actor, looking to entrap, embarrass... whatever word you want to use, a journalist.
I chatten nämnde specifika mål, tidpunkter, vapen och strategier för attacken mot Houthi-rebellerna i Yemen. Ingen tycktes lägga märke till Jeffrey Goldbergs tysta närvaro. Söndagen den 15 mars fick han bekräftat att allt stämde. För snart kom rapporter om amerikanska attacker i Jemens huvudstad.
Then I know it's real because I was told beforehand that it was going to happen in my phone. And then 2 hours later it happens. That's pretty good proof.
I måndags kväll svensk tid publicerades artikeln där han avslöjade att han blivit tillagd i en gruppchatt av misstag. Efter det har rubrikerna avlöst varandra. Händelsen har väckt en internationell kritikstorm om säkerheten i administrationens kommunikationssätt. Och den här historien, ja, den lär brinna på ett bra tag framöver. Och här i Sverige har vi vår egna lilla historia av en grupp chattmiss.
Då kanske vi börjar med frågan, vad heter du?
Jag heter Claes Granström.
Vi ska på klassiskt manér backa bandet till mitten av 70-talet. Då föds två pojkar åren efter varandra. Den ena i Västmanland och den andra i Norrbotten. Båda får namnen Claes Granström. Båda väljer senare att bli journalister. Både i livet och i journalistiken har deras livsvägar spretat. Men här och där har stigarna korsats. ...1999 lämnar den norrbottniska Claes Granström livet i krog- och DJ-branschen för att ge sig in i den då hetaste av världar, dokusåpornas värld. Han kommer tvåa i Robinson och deltar i Fångarna på fortet. Samtidigt i millennieskiftet bevakar den andra Claes Granström en annan het värld på uppgång, IT-världen, som reporter på sajten IDG. Därefter börjar han på branschtidningen Dagens Media. Första gången deras världar möts är för 20 år sedan. Den ena av Claes Granströmmarna är då nyhetsreporter på Norrbottens-Kuriren. Det här är han.
Att det ringde en man till mig och började gagga om ekonomi och han var från något bolag och var arg på någon artikel som jag hade gjort. Och, men det tog någon liksom halv minut för mig att samla mig. Jag bara, men vänta nu, det här gäller ju inte mig. Vem är det? Men det är Claes Granström. Och bara, sen kom jag tillbaka till redaktionen och så googlade jag och så hittade jag honom. Då jobbade han på Svenska Dagbladets ekonomibilaga, vill jag minnas. Så att jag gjorde inte så mycket åt det då, men det ringde någon tillgång. Till slut tänkte jag måste ringa upp den killen. Det är ändå ganska kul att vi typ lika gamla, heter samma sak, båda journalister. Så jag ringde honom faktiskt och bara, tja, jag heter också Claes och... Vi är journalisten. Ja, just det. Ja, han visste vem jag var då.
När de då stötte på sina omaka spegelbilder så förstod de att det här, det kommer nog ske igen.
Vi bytte nummer så bara, men så vi kan skicka folk rätt. För vi var ju inte liksom i samma skrå. Det var ju ingen liksom risk att jag ville ha hans tips eller tvärtom.
Och genom åren har det blivit en hel del samtal och mejl som hamnat hos fel Claes Granström. Den andra Claes Granström har inte velat medverka i en intervju med oss om det här.
Jag minns en sommar till exempel när jag skulle vara ledig för första gången på länge. Jag hade varit frilans och såg fram emot liksom att bara vakna och läsa DN på papper som jag ville göra då. Så jag tog en pappersprenumeration på DN. Den kom någon vecka och sen upphörde den bara med att komma. Så att jag ringde upp då till Bonnierskrapan och bara få prata med någon som hade hand om tidningarna. De bara, nej men du har ju flyttat din tidning ut till skärgården. Jag bara, alltså jag... bor i en etta på Söder. Jag har inte råd med något ställe på skärgården. Så att jag har inte flyttat min tidning. Bara, jo, du har flyttat din tidning. Så jag insåg ju bara, jag förstod vad som hade hänt. Så jag bara, men vet ni att det finns en till? Och vi är två. Så att till och med inte ens Bonnier lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen att vi var samma person.
Och så har det fortsatt. En evig sammanblandning med oskyldiga effekter. Fram tills nu. Och det här det blir kusligt likt gruppchatten med Trump-administrationen. För i januari i år hamnar de två Claes Granströmmarna för första gången under samma mediehustak på Bonnier News. Norrbottens Claes börjar då jobba på branschsajten Dagens Media, där alltså Västmanlands Claes var reporter under tidigt 00-tal. Sen 2019 är han chefredaktör på Expressen. Norrbottens Claes har bara jobbat en vecka på Dagens Media när en sen kväll kommer en notis i företags chattverktyget Slack.
Barnen sov och så plingar det till. Och jag ändå så här, brukar vara så här, men jag, nu jobbar inte jag, jag ska inte titta. Jag försöker liksom vara duktig med det. Men det var som att jag bara kände att, men vänta, jag ska gå och kolla på det här. Vilket jag faktiskt inte alltid gör. Och så såg jag ju... I och med att jag jobbade som mediegranskare reporter så såg jag ju vad det här var för folk och vilken kanal jag hade hamnat. Så att de här människorna är ju inga liksom doldisar för mig. Det var något möte som skulle bli inställt och i och med att det var inställt så skulle man då skicka in sina dokument Så att man kunde förbereda sig för det här mötet då, som hade blivit uppskjutet när det sker nästa gång.
Precis som när The Atlantics chefredaktör felaktigt blev tillagd i en signalgrupp så följer Claes Granström det som sker i chatten som en tyst digital fluga på väggen.
Så jag gjorde ju ingenting. Jag tänker att jag sitter bara här. Så jag kollar vidare på den här serien och så börjar det plinga lite senare på kvällen. Då kommer ju de här dokumenten.
Dokumenten som delas i chatten visar på att Expressens annonsintäkter rasat med 44 miljoner kronor. En guldnyhet för en mediegranskare.
Ja, men jag kommer åka in på morgon nu. Jag kände ju knappt om jag jobbar med, för jag var ju så ny. Och jag kommer ju berätta vad som hänt. Och om chefredaktören då säger att det här får du inte skriva, ja, men då kommer jag nog lämna samma dag. Då är nog inte det här ett jobb för mig. Sen trodde jag aldrig det om Dagens Media. Jag trodde inte det om Bonnier News. Så att jag var nog ändå ganska samlad direkt och kände att okej, nu det här ska jag berätta för mina läsare. För att det finns ju ingen anledning att inte göra det, känner jag.
Det blir snabbt känt inne i korridorerna på Bonnier News hur Dagens Media kunnat komma över de hemliga dokumenten.
Jag vet från den källan då att det är viktiga personer där uppe som har slagit näven i bordet och krävt att liksom det här liksom inte tekniskt ska kunna ske.
Givetvis är händelsen med Trump-administrationens gruppchattmiss av en annan dignitet. Men visst finns det också likheter här. För precis som att man kan undra om krigsplaner verkligen ska delas i en gruppchatt på Signal, så kan man fråga sig om det är så klokt att skicka hemliga dokument om Expressens ekonomi via företagschatten Slack.
Ja, absolut. Kanske lite att det här med den eviga frågan om att tekniken har gått väldigt fort. Och menar, vi journalister är väldigt bra på att prata om hur vi ska skydda källor och annat. Men sen vet man ju, alla som har jobbat på en redaktion i verkliga livet, man har mycket att göra, det ska gå fort. Ja, men det blir ju att man använder de här kanalerna. Det gäller kanske inte bara Slack, det gäller väl kanske techjättarnas kanaler och annat också.
Känner du att du lever i Claes Granströms skugga?
Nej, men det gör jag nog inte, för jag har nog aldrig velat vara Claes Granström. Alltså, jag har ju velat vara den jag är. Alltså, jag vill inte vara chef. Jag tycker liksom, jag blir journalist för att jag vill titta vad de gör.
Men du, är du Sveriges svar på The Atlantics Jeffrey Goldberg?
Nej, jag tror att han är väl kanske det amerikanska svaret på mig.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi borde kika närmare på? Tipsa då oss på medierna@sverigesradio.se. Och du, missa aldrig när vi släpper nya avsnitt eller extra långa poddar. Följ medierna i SR Play-appen genom att trycka på det lilla hjärtat. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Ja, det var en repris från i lördags. Nu ett par minuter ur det senaste avsnittet av Verkligheten.
Klara har länge känt att något inte står rätt till i hennes äktenskap. Men när hon säger att hon vill skiljas så tar det inte slut.
Han vägrade ju att signa några papper. Han kunde ju inte acceptera att jag ville skiljas och att det var han som var problemet.
Istället blir hon förföljd.
Det var han, den här killen på gymmet, som upptäckte någonting.
Jag heter Sofia Rushton och det här är Klaras berättelse om att förlora kontrollen över sina egna gränser och om att till sist våga säga ifrån. Det börjar med att Klara hemma i Sverige får syn på en lapp.
Jag läste engelska A i Sverige och såg en annons om att man kunde läsa B-kursen i Storbritannien. Så jag bestämde mig för att hoppa på det.
Det engelska studentlivet lockar. Och helt plötsligt står hon där med kursböckerna i famnen framför den pampiga gamla universitetsbyggnaden. Full med förväntningar på den kommande utbytesterminen i England. Vad hon inte vet då är att det inte ska stanna där. England ska bli hennes nya hemland. På dagarna pluggar och sportar hon. Hon börjar spela universitetslaget i fotboll. Hon testar rugby. Kvällarna består av fest. Hon går all in. När utbytesterminen är slut reser hon motvilligt hem till Sverige. Men längtan tillbaka är så stark att hon snabbt bokar in en semesterresa tillbaka. Och nu står hon där på dansgolvet, på favoritpubben, och får se honom. Han tittar tillbaka och ler.
Jag kommer ihåg att vi träffades på dansgolvet. Han frågade om jag ville ha någonting att dricka. På den tiden så drack man Smirnoff Ice, så han köpte en åt mig. Och så satt vi och pratade resten av kvällen.
Lyssna torsdag kväll efter 8, då sänder vi det här avsnittet från verkligheten om Klara. Och nu en annan berättelse ur verkligheten.
Tanken var väl att paddla. Kajak helt enkelt. Och jag skulle väl få visa kanske lite mer då. Vem man är och så vidare. Det kanske blev lite för mycket tror jag. Man var liksom kär och glad och allting sånt där. Och det kändes, allt kändes väldigt rätt.
Gunnar har träffat en tjej. På första dejten vill han visa vad han går för och vem han är. Men det blir inte som han har planerat. Han får aldrig visa den sportiga vildmarkskillen som brassar kokkaffe på elden. Istället får tjejen se honom dö.
Blå uppsvälld, man blir ju det när man ligger i vattnet. Och sen har man ju inga muskler, man kämpar ju inte emot med muskler. Så man blir ju väldigt tung. En kropp som är liksom död är ju tung. Och alldeles sladdrig och såna här saker då.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är berättelsen om Gunnar som drunknade på första dejten.
Ja, jag är en 30-årig kille då som jobbar som guide då på ishotellet i Jukkasjärvi.
Gunnar trivs med sitt jobb. Han jobbar på hotellet som varje år byggs av block från isen i Torne älv. Han träffar människor från hela världen, tar med dem på turer för att visa hur vildmarksliv går till.
Jag hade väldigt långt hår när jag jobbade där uppe. Man hann inte med så där väldigt mycket annat under tiden, utan när man jobbade då jobbar man. Och jag hade ju hand om gäster från hela världen, så att jag hade liksom ner till öronen i alla fall långt hår då, ganska blont hår ändå, liksom brunblont hår, och en glad kille liksom.
Han är anställd som vildmarksguide, men han har ingen utbildning i det.
Jag fick ett tips av en god vän då som också jobbar som guide där uppe, att jag tycker du ska söka den här utbildningen, Gunnar. Så då gjorde jag det ganska spontant, och sen så fick jag antagningsbesked och packa Saaben då, min gamla 900 som jag hade då. Och sen bila ner då från Kiruna till Åre.
Nu ska han bli vildmarksguide på riktigt, med rätt befogenheter. Han stuvar in alla sina saker i bilen. Han kör i 2 dagar, nästan 100 mil, till Åre för att börja utbildningen.
Det var ju för att framförallt få alla certifikat då. Som fjällledarnormen till exempel. Det är jätteviktigt att ha. Om man nu ska jobba inom vildmarksbranschen egentligen, så finns det ju många saker som man måste ha då med sig. För att gästernas upplevelse ska bli bra och så att det ska gå säkert till och så vidare. Och så att jag inte skadar någon annan helt enkelt. Eller att det händer misstag.
Att det kan hända misstag, det ska han bli mer än varse. Men än så länge är allt bara roligt med den nya utbildningen. Han får tag i lägenhet i Duved, ungefär en mil från skolan.
Och sen så cyklar jag ju mellan Duved och campus varje dag. Liksom, eller sprang eller gick. Och det var ju mycket som var, det var väldigt, allting var bara jätteroligt. Det var ju allt ifrån att ha föreläsningar inne då. Och sen hade man ju då utomhus fjällvandringar och säkerhetsutbildning och hur man kastar lina om någon som har ramlat i vattnet och såna här saker. Och kolla utrustning så att det är, ja, fräscht och fint och ordning på, helt enkelt. Vi var ute hela klassen på en fjällvandring några dagar där. Det var ju lite grann för att lära känna varandra också. Det var ju det han göra liksom. Innan det hände då, den här saken då för mig.
Det här är ungefär så långt som Gunnar minns. För det som händer sen är helt blankt i hans huvud. Så från och med nu kommer han att berätta om det som andra har berättat för honom hände. Gunnar stormtrivs på vildmarksutbildningen. Det har blivit höst i Åre. Det är oktober 2016. Gunnar drömmer om att träffa kärleken. Någon att dela sina naturupplevelser med. På en vandring i Årefjällen får han syn på en snygg tjej. Vi kan kalla henne Hanna, men hon heter något annat. Han börjar prata med henne. Hon verkar gilla samma saker som han. Tränar också mycket. Allt verkar stämma.
Så ska jag väl bjuda henne på en första dejt.
Gunnar vill visa henne sin värld. Han ska vara hennes guide.
Tanken var väl att paddla kajak helt enkelt. Och jag skulle väl få visa kanske lite mer då. Vem man är och så vidare. Det kanske blev lite för mycket tror jag. I det stora hela. Man varit liksom kär och glad och allting sånt där. Och allt kändes väldigt rätt.
Hanna gillar också vildmarksliv. Men just kajakpaddling är hon inte så van vid. Det vill han visa henne. Gunnar lastar sin vita Saab 900 från 1987.
Då lastade jag upp båda kajakerna på taket då. Och jag fick låna en kajak av Campus Åre då. Och den hade jag. Och den här tjejen fick låna min privata kajak då. Och det var den som jag var van att paddla med. Och den är väldigt stabil att paddla med. Så att jag ville ju att hon skulle ha en säker utrustning och att hon skulle få en bra tur helt enkelt.
De åker till Ottsjön, som är en kristallklar sjö omgiven av fjällen. De ska paddla och sen ska de tälta och laga mat ute, precis som Gunnar brukar göra.
Det är väl en fin dag i södra Årefjällen helt enkelt. Och jag var ju liksom jätteglad att man ska vara ute på en dejt då som förhoppningsvis kan bli bra, hoppas jag då. Jag hade ju förberett mig för att kunna laga god mat och prata och bara umgås.
Det är den 22 oktober och kyligt i luften. Gunnar har förberett sig noga, packat med allting som de kan tänkas behöva. Han är van vid kyla från tiden i Jukkasjärvi, klär sig i flera lager.
Bra skalkläder helt enkelt. Byxor och jacka. Och underställ och allting som hör till. Så jag visste väl hur jag skulle klä mig. Och det hade jag ju lärt mig från ishotellet då. Att det är bra att klä sig rätt helt enkelt. Det gjorde man ju varje dag där uppe.
Till händerna har han tjocka vantar. Han har en svart yllemössa över det ljusa håret. Och på fötterna.
Ett par kängor med högt skaft. Och en flytväst då, givetvis ifrån campus då. Jag lånar ju flytväst därifrån. Och till henne också, självklart. Jag åkte ner för backen där nedanför affären och sen ner till den platsen där. Och parkerade bilen.
De lyfter ner kajakerna från taket på bilen. De står på stranden och packar.
Ja, det är ju fjällmiljö. Och det är en långsmal sjö. En fin sjö att paddla på. Det är mycket, mycket berg man ser runt omkring. Men sen också lite små fjällbjörkar och vildmarkslikt kan man väl egentligen säga.
Hanna ska ha Gunnars egen kajak. En grön kajak i plast som är stabil. Hon lägger packningen i packutrymmet fram och bak i kajaken. Gunnar som är van paddlare, han har skolans gråfärgade kajak- som är av den lite mer ranka sorten. Han har också packning. En stor svart ryggsäck. Med allt för den här turen.
Regnkläder hade jag med. Extra ombyte, kalsonger, strumpor. Extra varma kläder helt enkelt. Ullkläder. Och ett Primus bensinkök för att kunna göra lite eld. Till exempel värma kaffe eller te eller så vidare. Fruktsoppa. Och smörgåsar i en burk. Och äpple och någonting sånt där. Jag hade en sovsäck också med mig. Det hade jag. En ganska varm och skön sovsäck då, om man skulle sova ute till exempel. Och så hade jag en GoPro-kamera med ett sånt här stativ då, som du kan fälla ut. Det hade jag också med mig.
Han brukar ha den här ryggsäcken med sig när han är ute med sin egen kajak. Och den är så stor så han brukar spänna fast den uppe på kajaken. Det gör han den här dagen också.
Den hade jag väl tagit sån här vanliga sån här fjädrande spännband som du kan ha på bilen. Och sen hade jag satt fast den ordentligt så att den inte skulle åka av.
Nu är allt färdigt. Den svarta ryggsäcken sitter hårt fast. Den vattentäta kameran fäst ovanpå, redo för att ta actionbilder från den här första dejten. De kliver i kajakerna och glider ut i vattnet. De är i norra delen av sjön, paddlar söderut mot mitten. Det blåser lite. Gunnar har den ranka kajaken och ryggsäcken ovanpå gör den ännu rankare. Sjön är en kilometer bred på mitten. Det blåser upp. Gunnar paddlar först och Hanna efter. De har vinden i ryggen. Det börjar bli vågor nu. Gunnar koncentrerar sig på att hålla kajaken på rätt köl. Vinden tilltar. Det kommer en pust.
Och då slår ju min kajak runt. Men jag håller ju kvar i den då.
Gunnar ligger i vattnet. Det är 2 grader. Det kalla vattnet letar sig in under understället. Allt är blött nu. Kängorna, byxorna och vantarna. Han tar tag i kajaken. Häver sig upp i den. Men den rullar runt.
Den är ju alldeles för rank då, helt enkelt. Så att den, ja, det går inte att få tag på grepp på den där. Helt enkelt. Jag får inte heller tag ordentligt med vatten runt benen då. Jag har ju ganska mycket kläder på mig, liksom.
Den tunga ryggsäcken som är fastsurrad ovanpå gör det omöjligt att komma upp i den. Den hamnar upp och ner. Han tittar mot stranden. De är mitt på sjön. Kläderna är för blöta och tunga. Det är för kallt för att simma därifrån. Det är Gunnars första dejt med Hanna. De skulle paddla till södra sidan av sjön. De skulle slå upp tälten, äta smörgåsarna och värma kaffet. De skulle krypa ner i sovsäckarna och prata om livet. Gunnars vattenfyllda kängor och tjocka kläder drar honom istället mot djupet, kylan i den iskalla fjällsjön. Men Hanna sitter fortfarande i den gröna, stabilare kajaken. Hon är fortfarande torr. Gunnar ropar till henne.
Att hon skulle paddla in till stranden och larma på hjälp så att hon skulle klara sig helt enkelt. Så att inte hon skulle hamna i vattnet också.
Det är det sista Gunnar säger på den här dejten. Han ser hur hon paddlar mot stranden. Själv klamrar han sig fast. Han ligger halvvägs upp på den upp- och nervända kajaken. Hanna tar sig in till land. Hon får upp telefonen.
Han kommer till SOS 112.
Det här är ett utdrag från det 9 minuter och 53 sekunder långa larmsamtalet till SOS 112.
Men ni är alltså vart i Otsjön, Åre kommun alltså, och han är kvar i vattnet. Ja, de är uppe i Otsjön. Vet ni vart i Otsjön, Åre kommun?
Hanna berättar att mitt där ute på sjön ligger Gunnar och krampaktigt håller fast i kajaken.
Vi har inte Anders, vad som har hänt?
Ska berätta, jag fick mina kollegor med här. Det är två kajakpaddlare som har varit ute och paddlat kajak i Ottsjön. Ena personen har varit omkull, vattenfylld kajak och håller sig nu uppe på, klamrar sig fast på kajaken. Och är lite närmare ridvadet i Ottsjön. Men han har inte sjunkit, han är fortfarande så han klamrar sig fast.
Ottsjön ligger i Årefjällen och den närmsta ambulanshelikoptern finns i Norge.
Driver personen närmare land?
Jag driver han närmare land eller hur?
Bra ytterligare från Norge vill jag ha för det. Ytterligare från Norge vill insatsledare ha.
Fixa det.
ISS är informerad bara att det skulle ta cirka en och en halv timme för helikoptern, vår räddningshelikopter, att ta sig dit.
Jag vill ha en norsk helikopter med norsk ytterligare på det här.
Ja, det är uppfattat. Insatsledare Åra. Jenny håller på att fixa det just nu.
Yes. Då har vi kläderna på sig.
Vad har han för några kläder på sig? Han har ingen torrdräkt eller någonting på sig, utan det är vanliga kläder.
Nej, det är vanliga kläder.
Hanna säger att han har vanliga kläder och ingen torrdräkt. Hon står på stranden. Hon får strikta order att inte släppa Gunnar med blicken.
Ja, just det. Du som ser han, du måste vara jättenoga på att hålla koll på vart han är. Om han, så att du tittar på honom hela tiden, du får inte släppa ögonen på honom, eller?
Men jag håller kvar vid kajaken hela tiden och blir så pass nedkyld, långsamt, hela tiden. Och till slut så tuppar jag väl av. Mm.
Två timmar senare anländer en gul helikopter med ytbärgaren Björn.
Nej, han hoppar ut då ifrån helikoptern och då har de ju lyckats hitta mig då. Och då ser de bara hårtussar. De såg liksom in baksidan av huvudet. De såg alltså bara håret som stack upp där. Ansiktet låg ju ner i vattnet, så då var jag ju död.
Gunnar har legat i det tvågradiga vattnet i 2 timmar. Lungorna är fyllda med vatten. Han har ingen puls. Men flytvästen håller honom fortfarande vid ytan. Björn landar i vattnet bredvid Gunnar.
Då har han ju en sån slinga då som man lägger under armarna. Så att han sen kan vifta till piloten då, Luka, så att nu kan du stiga upp långsamt också. Så jag hänger ju där. Jag och Björn hänger ju liksom under helikoptern. Jag är en fryst torsk. Blå uppsvälld. Man blir ju det när man ligger i vattnet. Och sen har man ju inga muskler. Man kämpar ju inte emot med muskler. Så man blir ju väldigt tung. En kropp som är liksom död är ju tung. Och alldeles sladdrig och såna här saker då.
Gunnar har en kroppstemperatur på 20 grader och visar inga tecken på liv. Läkaren som följt med helikoptern gör vad han kan för att få igång Gunnars hjärta igen. Men i helikoptern på väg mot sjukhuset i Trondheim händer något. Läkaren tittar på den stelfrusna kroppen.
Hårstrånen på armen reser sig lite grann, och då såg han väl att det var liksom cirkulation i kroppen. För det är det som händer, att om man inte får cirkulation i blodkärl och muskler och annat, då dör de ju liksom. Då får man ju vävnadsdöd och då måste man ju amputera.
Hjärtat slår fortfarande inte, men Gunnars kropp kommer fram till sjukhuset. Man har sett håren resa sig på armar och ben. Det finns lite cirkulation. Det finns hopp.
Det är då de kopplar in ECMO. Det är ju en maskin som tar ut blod från kroppen och värmer upp den och syresätter den långsamt. Och sen så ser man om det blir cirkulation i kroppen. Så man värmer upp mig långsamt då till normal kroppstemperatur igen. Och jag är ju fortfarande död där. Liksom. Hjärtat slår inte och såna här saker.
Han har varit död i flera timmar. Men nu händer något otroligt. Kroppen tinar upp, väcks till liv. Hjärtat börjar pumpa. Han drar efter luft. Och inte nog med det. Blodet rinner till kroppens alla delar. Och snart står det klart. Både kroppen och hjärnan börjar långsamt återgå till liv. Han har klarat sig.
Alltså första minnet som jag har, det är ju liksom ifrån Östersunds sjukhus. Det är där jag har liksom starkast minne. Högst upp på sjukhuset så ligger jag på en säng. Och så lyser det skarpt i ögonen på mig. Och så är det jättesnurrigt. Jag är ingen sån som dricker alkohol, men jag erinnar mig att jag kanske har druckit 4 sjuttisar eller 3 sjuttisar på tom mage. Och så ska man vakna sen efter, ja, så vaknar man, man mår inte kanon i alla fall. Och då berättar någon person som är min bror att jag har drunknat. Jag känner ju att hjärtat slår och att jag kunde väl vicka på tårna och såna här saker och armarna, men det stack i hela kroppen. Det var jätteobehagligt i början. Det stack i hela kroppen och det är ju nervsignaler då som talar om att här är vi. Vi håller på att bli bättre. Liksom. Så de hade ju inte liksom gått sönder eller så. Utan hela kroppen var ju i chock. Och det var jag ju verkligen. Liksom. Mitt första ord var tydligen kaffe. Jag lärde mig dricka kokkaffe uppe på istället. Så att min första ord var kaffe.
Gunnar får en kopp kaffe som han dricker med sugrör i sjukhussängen. Han drunknade. Han har varit död. Men just det att kroppen kyldes ner under så lång tid ska göra att han ändå klarar sig med livet i behåll.
Och det är ju det som har räddat min hjärna som jag förstod det som av när jag pratade med läkarna sen och alla andra runt omkring. Långsamt så blev jag kallare och kallare helt enkelt. Eftersom att jag höll i mig så pass länge i min kajak då, som låg där på Ottsjön då, så fick jag väl inte panik helt enkelt. För det är väl tydligen ganska vanligt att folk drunknar efter bara några minuter. Så är det slut helt enkelt. Man gör av med all energi, men det gjorde jag ju inte liksom, på det sättet. Utan jag höll mig väl ganska lugn. Och sen blev min kropp helt enkelt för kall. Och då helt enkelt tuppade jag av och sen landade jag med huvudet i vattnet.
Hjärnan har klarat sig. Med händerna och fötterna är det värre. Där har han fått nervskador.
Från armbågarna och neråt kunde de visa då på sjukhuset. De gör ju såna här undersökningar med elektricitet som man skickar i mellan två punkter. Väldigt smärtsamt och otrevligt. Men då kan de se ungefär vart nervtrådarna... Ja, men det här någonstans. Här finns det inga nervtrådar. Utan här är det slut. Då var jag var ju kraftigt reumatisk i början. Men jag kunde i alla fall träna upp sånt. Funktioner igen. Jag har lärt mig allt från början igen. Och jag kände ju att det var aktivitet i nerverna. Det pirrade jättemycket i fingrarna. Så att det var ju någonting som hela tiden blev lite bättre. Det är så jag har intalat mig hela tiden, varenda dag. Och gör fortfarande. Det är ett kvitto brukar jag säga. Att ja, men då kanske jag gör lite rätt här i allting. Så jag har kört stenhårt på det. Liksom. Det ska bli bättre.
Bit för bit lär han sig allt igen. Att äta, gå, springa, cykla, åka skidor och köra bil. Han minns ingenting från när det hände. Och det är han tacksam för.
För jag har förstått det, att det kan ju vara jobbigare för andra när minnesbilder kommer tillbaka. Så jag är väldigt glad att jag har sluppit att få erfarenhet av dödsögonblick och annat som andra pratar om. Eller nära döden upplevelser, det har jag inte uppfattat alls.
Och dejten gick det ingen vidare med?
Det gick riktigt, riktigt tokigt. Så att det blev inget mer än så. Jag var alldeles för snurrig i början. Det förstod jag inte själv heller, liksom. Så jag måste ha skrivit och pratat och sånt där. Och inte riktigt förstått vem jag var själv innan. Så det är någonting jag sörjer väldigt mycket. Liksom. Men hon har det bra idag vad jag vet. Så att, jag önskar henne bara allt gott helt enkelt.
Och han är glad att det var han som drunknade och inte hon.
Det hade varit mycket, 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 mycket jobbigare. Att få reda på att det var hon som hade skadat sig och inte jag. Och att jag hade orsakat någon annan någonting sånt här, det hade jag absolut inte klarat av. Så att, nej, det hade nog blivit lite för mycket mörka tankar, tror jag. Det var jag som dog på dejten. Det är väl inte någon fördel. Liksom. Men skillnaden hade ju kunnat vara betydligt värre. Absolut. Det var jag som drunknade. Det var väl bra att det var jag som tog det lasset, helt enkelt. För det hade varit värre att se någon annan som hade fått dra det lasset som man inte hade känt. Det hade jag absolut inte velat ens komma i närheten av. Absolut inte.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Ankarkrona.
Vill du höra fler avsnitt av Verkligheten? Sök på Verkligheten i appen Sveriges Radio Play. Där finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 3.
Colombia kommer att köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Det bekräftar nu landets president Gustavo Petro på X. Han skriver att det handlar om nya flygplan av typen JAS 39 Gripen, men det är oklart exakt hur många och hur kontraktet ser ut. Handelstullarna som USA:s president Trump presenterade igår kväll mot en rad olika länder var oväntat höga. Den bedömningen gör Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
De här tullnivåerna riskerar att skapa ekonomiska problem, framförallt i USA.
Generella importtullar på varor till USA på minst 10%, på varor från EU 20%, från Kina 34% och så vidare. Den här listan på nya tullar kan göras lång. Enligt KI:s generaldirektör Albin Kainelainen har den här politiken skadliga effekter också för EUs och för Sveriges ekonomi.
Sverige är ju ett exportberoende land och en stor del av handeln går till USA och den kommer att påverkas av tullar. Och sen så självklart så påverkas också Sverige via vår handel med andra länder som i sin tur handlar med USA. Det dämpar den ekonomiska utvecklingen, men det stoppar inte den ekonomiska utvecklingen.
Reporter här Anders Hjelmin. Ett vaccin mot bältros skulle kunna minska risken för att utveckla demens. Det här visar en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Studien har följt människor i Wales som var runt 80 år när de vaccinerades mot bältros för över 10 år sedan. Och studien visar att risken för att utveckla demens inom 7 år minskade med 20%. Ekots nyheter klockan 3 med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Timmen efter 3 i radionatten bär kulturens prägel. I återutsändning från onsdag eftermiddagen.
Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström. Journalistik är inte ett brott, inte i något land, det skrev journalisten Joakim Medin på en lapp inifrån det turkiska högsäkerhetsfängelset Marmara, där han är fängslad. Bilden av meddelandet publicerades och delades av ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson igår. Journalisten Joakim Medin greps i torsdags när han anlände till Turkiet där han skulle bevaka protesterna i landet efter gripandet av Istanbuls borgmästare Imamoglu. Som är en populär politiker och som nu också är presidentkandidat inför valet 2028 och alltså en utmanare till makten. Och enligt besked från Turkiets presidentkansli så anklagas Joakim Medin formellt för att vara medlem i en terrorstämplad organisation och för att ha förolämpat president Erdogan. Hej Samar Hadros.
Hallå.
Sveriges Radios utrikeskorrespondent på plats i Istanbul. Vet vi idag något mer om anklagelserna?
Inte mycket mer, för det har inte riktats något formellt anklagelse mot Joakim Medin. Det vi vet om anklagelsen är är eller kommer från arresteringsorden som hade utfärdats mot Medin redan i januari 2023. Där anklagas han för att ha, som du sa, förolämpat presidenten, för att vara medlem i en terrororganisation och för att ha spridit terrorpropaganda, som det heter i det här, den här orden, liksom arresteringsorden. Och enligt advokaterna som har eller är insatta i fallet så är formuleringarna av anklagelserna i arresteringsorden väldigt vaga och otydliga. I till exempel anklagelsen om att ha förolämpat presidenten, ja, där hänvisar man till en anti-NATO-demonstration som hölls i Stockholm i januari 2023, där en aktivistgrupp hängde en docka föreställande president Erdogan upp och ner framför stadshuset. Och så står det att Joakim och 14 andra personer ska ha organiserat den här demonstrationen, rapporterat om den till pressen eller varit i kontakt med demonstrationen. Och ja, som du hör, det är väldigt stor skillnad på att organisera och rapportera om en demonstration.
Ja, vad är den senaste informationen då som du har fått om Joakim Medin?
Ja, igår så fick Medin det första advokatbesöket sen han förflyttades till högsäkerhetsfängelset Marmara-fängelset utanför Istanbul, som tidigare hette Silivri. Och för första gången så kunde Joakim, som du också nämnde inledningsvis, att skicka en kort hälsning på svenska, där det står att journalistik är inte ett brott, inte i något land. Och enligt advokaten som träffade honom så mår han bra efter omständigheterna. Har en lite större cell än den han hade i Maltepe-fängelset där han var tidigare innan han flyttades. Och vakterna är trevligare, berättar den här advokaten till Dagens ETC, som är Medins arbetsgivare.
Men vad berättas i turkisk press då kring gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin?
Ja, för det mesta så är det oppositionella medier som skriver om Medin, och det är ju, ja, raka nyheter kan man säga om själva gripandet, men också om reaktionerna i Sverige. Sen ser jag att rapporteringen har avtagit lite. Jag har inte sett någon uppdatering sen 3 dagar tillbaka när Joakim då flyttades till det här Marmara eller Silivri fängelset.
Men har du fått någon uppfattning om hur journalistkollegor på plats reagerar på gripandet? Alltså, finns det någon sån reaktion?
Ja, jag har diskuterat det här med journalister och folk säger ja, vi är förvånade men ändå inte. Det här är vad vi liksom får leva med som journalister här. Och är inte dugg förvånade över att åklagarmyndigheten riktar terroranklagelser mot en journalist och säger att det är vanligt att journalister blir anklagade för att sprida terrorpropaganda eller vara själv liksom involverade i terrorism. Och man har också säger samtidigt, just där vi lyfter fram den här frågan, är det för att Joakim har lyft liksom skrivit om den kurdiska frågan? Och då var det en journalist som sa till mig att ja, men även regeringsvänliga journalister har träffat högt uppsatta personligheter inom den kurdiska ledningen, PKK eller PYG i Syrien. Men då är det okej. Okay. Det är väldigt godtyckligt det här, berättar många journalister till mig.
Mm. Du, Samar Hadros, du blev ju själv instängd i kommunhuset för 2 veckor sedan när demonstrationer bröt ut efter gripandet av borgmästaren Imamoglu. Han är ju också presidentkandidat nu, som vi sa. Hur skulle du säga att stämningen är nu i Istanbul? Vad är det för läge?
Ja, folk eller de som demonstrerar och stödjer Imamoglu är väldigt bestämda att fortsätta. Nu är det inte demonstrationer varje dag så som det var första veckan. Man har bestämt sig för att på onsdagar demonstrera, det är onsdag idag, i Istanbul, och på söndagar så ska man demonstrera på olika delar av landet. Men folk är irriterade, känner vrede, inte minst de unga studenterna. Och trots att det råder demonstrationsförbud så går studenterna ut och demonstrerar. Och idag, de försöker med alla medel att påverka regeringens beslut om att hålla Imamoglu instängd. Och det är ju, ja, idag så har de utlyst att köpförbud, att folk ska inte köpa på hela dagen och försöka påverka ekonomin på det här viset. Och sen har man CHP, oppositionspartiet, har också utlyst en list, liksom kommit ut med en lista på olika företag som man tänkte bojkotta, som är regeringsvänliga och som inte stödjer demonstrationerna. Så man försöker med alla medel, med demonstrationer och med ekonomiska påtryckningar, kan man säga.
Tack, Samar Hadros, korrespondent i Istanbul. Vi har också Bitta Hammargren här i studion. Hej!
Hej!
Journalist, senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutet med säkerhets- och geopolitik i Turkiet, som ett av dina expertområden. Och du har även skrivit den här boken Drama utan slut, Turkiet 100 år från 2023. Så vi är så glada att du är här för att ge oss lite historisk bakgrund till vad som faktiskt händer nu. Min första fråga till dig, Bitta, är bara, varför gör Turkiet så här? Griper en svensk journalist?
Det finns flera möjliga förklaringsmodeller